Det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Var och varannan dag skjuts någon i Sverige, ofta till döds. Det som för 20 år sedan hade framstått som en nattsvart framtidsdystopi är verklighet idag. Nu drabbas dessutom allt fler oskyldiga av våldet, vilket gör Sverige osäkrare och oss som bor här mindre trygga. Vi på Kvartal är övertygade om att det enda sättet att komma till rätta med det här, ett av vår tids farligaste samhällsproblem, är ett offentligt samtal baserat på korrekta fakta och utan skygglappar. Därför lanserar vi kvartal.se/skjutningar. Här kan du nu ta del av statistik i realtid och aktuella händelserapporter tillsammans med fördjupande artiklar och kommentarer från experter. kvartal.se/skjutningar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonald's app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Ska till väldigt mycket innan liksom staten går in och förbjuder dig att göra olika saker eller att uttrycka olika saker. Utan rätten att kränka så har vi ingen fri debatt, då har vi ingen yttrandefrihet. De som hävdar att ja, men just muslimer kräver särrättigheter, muslimer klarar inte av demokrati. Det är ju livsfarligt att bekräfta deras verklighetsbild. Jag beklagar att Annie Lööf inte bättre försvarar demonstrationsrätten, men det är inte första gången. Identitetspolitikens intåg och ökade popularitet får människor att gå vilse. Alltså jag tror att budskapet var att jag skulle vara någon slags yttrandefrihetsfundamentalist. Och jag tyckte det där var ganska roligt. Och så tänkte jag så här att Ja, men alltså, raljerar du över min fundamentalism? Den ger dig åtminstone rätt att skoja med mig.
Yttrandefriheten i Sverige har gamla anor. Vi har världsrekord vad gäller tidigt lagskydd för rätten att skriva och yttra sig fritt. Men vissa anser att yttrandefriheten lever farligt och det finns veckofärska exempel på att den påstås missbrukas. Ovanpå det här gror en så kallad cancelkultur. Och det saknas inte röster som vill ha tillbaka förbudet mot hädelse. Journalisten och debattören Sakine Madon ger sig nu rakt in i den här debatten. Ska verkligen ingenting vara heligt? Sakine Madon, politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du har skrivit en bok som beskriver yttrandefrihetens historia, kan man säga, och som ivrigt förespråkar en vid yttrandefrihet med så få begränsningar som möjligt. Om vi ser ut över Sverige och världen just nu i slutet av april 2022, hur står det till med yttrandefriheten?
Ja, alltså det enkla svaret är väl att yttrandefriheten är starkt skyddad i Sverige. Men de här upploppen över påskhelgen visar ju att det inte är så självklart med demonstrationsrätten. Polisen gav nej till Rasmus Paludan att bränna en koran och ha en manifestation i Borås. Mm. Nu har han sökt inför helgen som kommer här, har han sökt tillstånd i Uppsala och Stockholm. Och det vet jag inte här och nu hur det blir med de tillstånden. Men alldeles uppenbarligen är ju svensk polis i ett pressat läge. Jag kan förstå om man säger nej till ytterligare manifestationer i det här skedet, för att säkerhetssituationen helt enkelt är en realitet man måste ta hänsyn till. Men samtidigt så är det ju oerhört sorgligt, för det är ju ingen långsiktig lösning att ha det på det sättet. Det vore att säga att ja, med våldet dikterar gränserna för svensk yttrandefrihet.
Men nog andas du ett bekymmer för yttrandefrihetens ställning i din bok?
Ja, jo, men så är det ju. Och jag fokuserar ju på censurkrav och krav på minskad yttrandefrihet utifrån det som åtminstone på ytan ser ut som då goda eller snälla skäl till att begränsa yttrandefriheten. Och därmed är ju min tes att identitetspolitikens intåg och ökade popularitet får människor att gå vilse. Och identitetspolitiken, jag ska försöka sammanfatta det, det är ju när man tänker på oss människor som kollektiv, över- och underordnade kollektiv utifrån olika identiteter. Det kan vara religiös identitet, etnisk. Man pratar mycket om hudfärg. Det kan också vara sexuell läggning, kön och så vidare. Och när man då gör politik av det här eller kräver att lagstiftningen ska ta hänsyn till det här, då faller man lätt in i det här att ja, yttrandefrihet är jättebra, men man får inte sparka neråt. Men man får inte kränka utsatta grupper. Och det är just det jag menar händer i de här återkommande debatterna om Mohammed-karikatyrer, om koranbränningar, om olika sätt att uttrycka kritik mot islam. Sen är inte det enda exemplet. Det pågår nu faktiskt en utredning om att kriminalisera förintelseförnekande. Det har ju inte varit kriminellt i Sverige till skillnad mot en del andra centraleuropeiska länder, inte minst Tyskland med den historien. Men nu finns ett förslag en utredning på gång. Och Socialdemokraterna har deras kvinnoförbund har ett distrikt som menar att pornografi borde räknas in som hets mot då kvinnor. Alltså det kommer olika krav på att använda den lagstiftning som finns för att förbjuda diverse yttranden. Så att nog finns det då det som jag ser som hot mot yttrandefriheten.
Hur bokstavligt ska vi tolka din boktitel? Inget är heligt.
Jo, men jag tycker nog att den kan tolkas ganska bokstavligt. För att inget är heligt i den meningen att inget ska få ifrågasättas. Att inget ska få kritiseras, raljeras över. Jag hittade på nätet en jätterolig liten sån här figur där någon försökte göra sig lustig över mig. Man hade hittat en bild på mig och klippt in en turban på mitt huvud. Och så var det en pratbubbla in till det här där det stod Liberato Akbar. Alltså jag tror att budskapet var att jag skulle vara någon slags yttrandefrihetsfundamentalist. Mm. Och jag tyckte det där var ganska roligt. Och så tänkte jag så här att raljerar du över min fundamentalism, den ger dig åtminstone rätt att skoja med mig.
Okej, men du lever som du lär, man andra ord.
Ja, absolut. Alltså jag måste ju kunna tåla kritik. Annars funkar det ju inte. Jag går ju in på en massa såna här olika exempel från de här identitetspolitiska debatterna på svenska universitet. Och i mediedebatten i stort. Det finns ju oerhört mycket man kan ta illa åt sig av. Men hela min övergripande poäng är ju att man får kränka, man får förolämpa. Utan rätten att kränka så har vi ingen fri debatt, då har vi ingen yttrandefrihet.
Jag kommer just att tänka på en sak. Din familj är invandrad till Sverige. Mm. Och det är väldigt många också av dem som protesterade våldsamt under påskupploppen. Men ditt otroligt starka engagemang för yttrandefrihet, finns det någon, tror du, någon koppling till att ni har kommit till Sverige, till ett annat land på det här viset som ni har gjort?
Ja, och ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att man är såklart, alltså ens värderingar är ju väldigt präglade av hur man har vuxit upp, vad man har haft för livserfarenheter. Och mina föräldrar var ju fackligt aktiva i Turkiet, i södra Turkiet där jag är född. Och 1980, samma år då som jag föds, så äger rum en militärkupp i Turkiet. Och jakten på fackliga trappas upp. Och mina föräldrar fängslades redan på 70-talet. Men efter då militärkuppen så blir läget ännu värre. Och mina föräldrar, eller vår familj är efterlyst, vi får gömma oss. Mina föräldrar ser ingen annan utväg än att fly. De har också vänner som torteras ihjäl. Bland annat en man som vägrar ange var vi gömmer oss, vår familj. Och jag själv har ärvt mitt förnamn Sakine av en tonårig tjej som sköts ihjäl på en demonstration. Så vi flyr från det här, över minfält, ner mot Syrien och därefter då vidare mot Sverige. Och ett av mina liksom starkaste barndomsminnen från den första tiden i Sverige, det är när vi hamnar då i Uppsala. Och våren 1985 så får mina föräldrar då uppleva sitt första majtåg i frihet. De var ju alltså vänster. Mm. Och då när vi går igenom stan och upp mot slottet så minns jag hur förvånade mina föräldrar var. De upprepade liksom så här, ja men titta polisen. De var så förvånade över att ingen arresterades, ingen misshandlades, ingen fördes iväg. Och den svenska polisen hjälpte till och med såna vägavspärrningar så att demonstranterna kunde liksom gå i den här manifestationen. Och där tänker jag, den typen av minnen tydliggör ju verkligen liksom vad som är skillnaden på demokrati och diktatur. Sen behöver jag ju såklart inte hålla med, och det gör jag ju verkligen inte, alla som råkar gå i ett första majtåg. Det finns vissa som går i första majtåg som jag är liksom ideologiska motståndare med, och på samma sätt som Nordiska motståndsrörelsen eller liksom andra personer som hyser extrema ideologier och som står väldigt långt bort ifrån liksom min liberalism. Men rätten att få uttrycka sig, rätten att få ha en åsikt utan att staten hindrar dig, den är definitivt starkt kopplad till mitt då min familjs arv, skulle jag säga.
Mm. Tillbaka till påskupploppen. Det som skedde där då i samband med att den dansk-svenske politikern Rasmus Paludans manifestationer runt om i Sverige, både de planerade och de som få som blev genomförda. Vad säger det här om yttrandefrihetens ställning, att det här inträffade nu? Med 104 skadade poliser.
Jo, men det säger ju att läget är allvarligt. Det säger att vi har misslyckats med att förklara grunderna till den svenska yttrandefriheten. Jag har hört jättemånga intervjuer de senaste dagarna med liksom unga killar som kanske själva deltog i upploppen eller boende i olika förortsområden. Det finns en missuppfattning om att man inte får kränka. Den fanns faktiskt redan när jag började skriva om de här frågorna för snart 20 år sedan nu. Och har återkommit ända sedan liksom karikatyrbråken som numera är väldigt gamla. Återigen säger folk, man får inte kränka. Det här är heligt för oss. Men som sagt, det går inte ihop med tanken om yttrandefrihet. Ibland krockar olika intressen mot varandra. Det är faktiskt så enkelt som att det här kokar ner till om en religion ska få ifrågasättas eller inte. Och precis som vi inledde så fanns det ju i Sverige väldigt hårda hädelselagar tidigare. Man kunde utsättas för tortyrstraff, avrättas med otroligt grymma metoder. När jag läser om fall från tidigt 1700-tal...
Ja, men så, då kan vi ta den där. Ja. Det är han, landsfiskalen i Marstrand.
Ja.
Vad var det som hände med honom? Ja. Och vad hade han gjort för det första? Ja,
Johan Henrik Schönheit. Han hade då ifrågasatt en del av kyrkans trossatser. Och dessutom ville han ge ut romaner från Tyskland. Det här var ju förbjudet.
Båda två var förbjudet?
Ja, precis. Mm. Och han verkar ha varit en väldigt envis person. Och i och med då att han hade förtalat makten och kyrkan så fick han ett väldigt grymt straff. Man högg av hans hand, man drog ut hans tunga med en krok innan då man skar av den. Och så spikades det här då, hans kroppsdelar upp på en skampåle. Och då dessutom så brände man upp hans skrifter, man högg av hans huvud och så brände man kroppen på bål. Alltså det här var ju... det får ju verkligen tankarna till de här grymma avrättningsmetoderna som vi har sett Islamiska staten och andra liksom, islamistiska terrororganisationer ägna sig åt i liksom, nutid.
Mm. Och det här var Marstrand?
Ja, precis. Det här tycker jag ändå säger något. Jag hör också i debatten, framförallt från högerhåll, att man tänker sig att de här påskupploppen, det är liksom ett tecken på att islam är någonting annat, någonting liksom väsensskilt. Muslimer är någonting liksom väsensskilda från oss. Jag tror inte på det för fem öre. Jag är betydligt mer optimistiskt lagd. För vad Sverige och andra demokratier visar, det är ju att värderingar förändras. Med tiden så ändras moraluppfattningar. Och genom hela den svenska historien finns det ju liksom milstolpe efter milstolpe där människor har riskerat livet för ökad yttrandefrihet. Och sakta men säkert så har vi också fått ökad frihet.
Folk har riskerat livet för det här. Ja, den här gången var det ju svenska poliser som riskerade livet för den här yttrandefriheten. Och du säger så här, du är optimistisk om det här och att man måste, det är en missuppfattning. Vi måste förklara yttrandefrihetens grunder. Då undrar jag så här, att är det en förklaring som saknas och sen så är saken biff?
Nej,
det verkar
absolut
vara lite mer djupgående
inte.
Det här.
Ja, men självklart, man måste ju lagföra de som har kastat sten mot polis, bränt upp fordon. Allt det där.
Och du sa också att många tror att man får inte kränka, att det så att säga skulle vara förbjudet. Vad är förklaringen till att människor kan tro att detta är någonting som absolut inte får ske i ett samhälle?
Jo, men jag tror att det är en liksom bristande förståelse för hur demokratin är uppbyggd. Många människor kommer ju naturligtvis hit av liksom diverse olika skäl. Alla är ju inte politiska flyktingar liksom på vänsterkanten med liksom mina föräldrars bakgrund. Och alla de delar ju definitivt inte mina åsikter i den här typen av frågor. Men det är klart att människor är ju såklart präglade utifrån liksom vad det är för samhällen de kommer ifrån. Det märker man ju inte minst i en annan fråga där jag har varit jätteengagerad, frågan om hedersförtrycket. Det är väl klart att värderingar följer med. Ibland stärks till och med vissa värderingar. Jag kan tänka mig att om du har dålig koll på svensk yttrandefrihet och svensk lagstiftning och kanske inte förstår språket helt och hållet, och så kanske du dessutom får höra att ja, men andra grupper får man inte kränka, man får inte kränka judar och så vidare. Men den svenska polisen stödjer Rasmus Paludan. Alltså jag kan förstå att det kan uppstå en förvirring. Men lösningen är ju inte att man går liksom de här konservativa krafterna till möte som menar att man inte ska få häda, att man inte ska få teckna karikatyrer eller bränna koraner, utan det måste ju ändå vara att stå upp för svensk yttrandefrihet och demonstrationsrätt.
Men kan det vara så att även svenska institutioner av olika slag har skickat ut budskapet att i Sverige får man inte kränka? Kan det vara ett budskap som finns också från svenska källor?
Mm, absolut. Alltså, vi har haft högt uppsatta politiker som svajar i den här typen av frågor och inte riktigt talar ur skägget.
Exempel?
Ja, exempel, alltså om man går tillbaka till 2006, det mest tydliga exemplet i Sveriges liksom oförmåga att hantera kritik mot islam, det är ju när dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och UD tog kontakt med ett webbhotell för att stänga ner. Eller resultatet blev att då en hemsida, SD-kurirens hemsida, som hade utlyst en karikatyrtävling, att den stängdes ner. Och då hade vi den vintern debatten om de danska Jyllandspostens 12 karikatyrer var igång på fullt i Sverige. Och då tror jag att den svenska regeringen, då ledd av då Göran Persson, var nervös över att Sverige skulle hamna i en situation som Danmark hade hamnat i. Det var bojkotter mot Jyllandsposten och Danmark. Det slog hårt mot danska företag. Det var upplopp i många länder. Människor dog. Så från den svenska regeringens sida så valde man då vägen att, alltså dels så fick det ju till följd att en hemsida faktiskt släcktes. Det här KU-anmäldes ju Laila Freivalds också för och fick kritik för. Hon avgick ju också, ska jag säga. Men signalen som skickades ut var ju, alltså Laila Freivalds, hon bad ju inte, och då är hon ändå regeringsföreträdare, ska man komma ihåg. Hon använde ju inte bara argumentet att det här måste, liksom, vi ber om ursäkt för SD-kurirens liksom, publiceringar. Eller andras publiceringar av karikatyrer. För att vi är oroade över liksom, svenska säkerhet i en del länder där ambassader kan brännas ner och så vidare. Utan hon bad också om ursäkt för själva, liksom, karikatyrteckningarna och eventuella publiceringar av dem. Hon bad om ursäkt för att det i Sverige fanns människor som medvetet ville kränka religion. Och då gör man ju någonting annat. Då skickar man ju liksom en helt annan signal. Jag menar inte att man ska vara liksom konfrontativ som en hel del högerpopulister. Jag menar, vi hade det franska valet nu i helgen med Le Pen, Marine Le Pen, som vill förbjuda hijab. Jag menar inte att det är rätt väg, men rätt väg är inte heller undfallenhet och en anpassning till de mer liksom islamistiska krafterna som också gör anspråk på att få sin vilja fram. Och de är ju mycket väl medvetna om den identitetspolitiska spelplanen i västerländska länder. De vet mycket väl att det fungerar att då hävda sin kränkthet och att det här sårar oss så pass mycket som utsatt grupp. Men det menar jag att man inte ska gå på.
Den här bilden om att kränkthet är, för att säga, ett legitimt sätt att gå till motattack i stort sett. Det menar jag att det har nästan grundats i Freivalds-affären 2006. Det var en viktig, den har svallvågor än idag, hävdar du alltså?
Ja, absolut. Sen kom ju alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt. Han tog ju inte avstånd från liksom grunderna i svensk yttrandefrihetslagstiftning. Det gjorde han inte. Men däremot åkte han ju och besökte då det som han säkert såg då som liksom muslimska företrädare. Bland annat då Abdirizak Waberi som satt i riksdagen för Moderaterna, men trots då sina tydligt islamistiska åsikter. Och där menar jag att man också går i identitetspolitikens fälla när man vänder sig till representanter som definitivt inte representerar alla oss som har liksom muslimsk bakgrund eller kommer från den muslimska världen. Men man vänder sig konsekvent till de som gör en väldigt liksom, konservativ tolkning av religionens plats. Jag skulle säga att det här fortsatte med alliansregeringen. Och även tyvärr kan jag se tecken nu. Hösten 2020 halshöggs den franska historieläraren Samuel Paty i Frankrike. Han halshöggs för att efter då att han hade visat Charlie Hebdo, vänstersatirtidskriften, Charlie Hebdos karikatyrer under en lektion om yttrandefrihet.
Han hade förvarnat eleverna också.
Ja, han hade förvarnat. Så eleverna var ju inte tvungna att stanna kvar om de då kände för att lämna klassrummet. Men det piskades ändå upp ett drev mot honom. Och då fick Anna Ekström som skolminister frågan om svenska lärare ska kunna visa den här typen av karikatyrer. Hon fick den i en radiosändning och hon kunde inte riktigt svara ja, direkt ja på den frågan. Sen ska jag säga att hon senare då på Twitter skrev att hon borde ha liksom uttryckt sig tydligare. Men jag tror att liksom otydligheten eller att man inte är spontant, att man inte har det i ryggmärgen liksom, att vara väldigt tydlig om vad som gäller. Det tror jag skickar ju signalen till, jag menar om jag var lärare och lyssnade på ett inslag där ansvarig minister inte riktigt ville säga ja, man ska kunna göra det här. Jag menar, vem vågar göra som Samuel Paty? Alltså det sprider en rädsla. Även att vara då å ena sidan och å andra sidan, menar jag, skicka liksom fel signal.
Rasmus Paludan, Stram kurs. Det är ett parti som har extremt islamfientligt. Vill få bort alla muslimer i Danmark, som jag uppfattar det. Men det är ju ett parti som är legalt och han har dömt för hets mot folkgrupp i Danmark. Men det har inte tagit bort hans politiska rättigheter och sådär. Och han bränner gärna Koranen. Han har tydligen gott om exemplar av den här boken. Det vill han gärna göra. Och att bränna böcker är ju väldigt laddat. Men du, vad anser du? Är det någon sak som man ska tycka, visst får man bränna böcker, det är helt okej.
Ja, alltså det som är fantastiskt är ju att man kan trycka nya böcker. Det är inte så att Koranen kommer försvinna med Rasmus Paludan. Jag tycker att det är ganska jämförbart med, liksom, ska man få bränna en flagga? Alltså min poäng är ju, eller utgångspunkt är ju att det ska till väldigt mycket innan liksom staten går in och förbjuder dig att göra olika saker eller att uttrycka olika saker. Så att ja, det är laddat. Det är inte så att jag personligen är liksom det minsta förtjust i att man bränner böcker. Men frågan här gäller ju, ska man få göra det? Och lagstiftningen kan ju liksom inte anpassa sig till liksom vem som är eventuellt en elacking i övrigt eller vem som inte är det.
Men bokboll är ju väldigt obehagliga associationer hos många, och då brukar det ske vara fler böcker än hem. Men ändå, det är också laddat. Och du kanske såg att professor Bo Rothstein i Göteborg i veckan föreslog på Expressen Debatt att det ska införs ett förbud mot att bränna böcker överhuvudtaget vid demonstrationer och andra offentliga tillställningar. Inte bara, då kan man inte bränna Koranen, men inga andra böcker heller. Vad säger du om det?
Ja, alltså jag brukar ju hålla med Bo Rothstein, och han får en del beröm i min bok. Men här höll jag faktiskt inte med honom alls. Och jag tror också att det blir lite ett slag i luften. Jag menar, ja, om Paludan då spottar på Koranen, om Paludan slänger ner Koranen och sparkar på den som om den vore en fotboll. Alltså det är ju inte så att vi blir av med den här typen av upplopp. Tyvärr, det är inte så att de som vill att man absolut inte ska få häda mot islam, det är inte att, alltså de kommer inte nöja sig med, tyvärr, Bo Rothstein, med det förslaget. Och sen, jag tror också att det är viktigt att tänka på, liksom, alltså det kommer inte sluta här. Vi har haft svårt att försvara rätten att häda även när det har handlat om liksom då personer som inte är skurkaktiga rasister. Jag tycker hela fallet med Lars Vilks visar på hur orättvist en svensk konstnär faktiskt behandlades. Hur han liksom klämdes in i ett rasistfack, trots att det han gjorde, det Lars Vilks gjorde, det var att behandla Mohammed som han hade behandlat Jesus. Det var att behandla islam som han hade behandlat andra religioner. Inte ens då kunde han få tillräckligt stöd i den svenska offentligheten. Och sen finns det en rad andra exempel, alltså där man har tagit ner från svenska kulturinstitutioner, där man har tagit ner konst, olika verk, man har klippt i filmer, man har tagit ner tavlor där bland annat då på hbtq-personer.
Jag återkommer gärna till, både till Lars Vilks och där. Jag är lite, fortfarande kvar lite grann i Paludan. Dels för att det var så extremt det som skedde under påsken, men också att det är ju nya sådana här saker på gång. Han har ju, som du var inne på, ansökt om att få demonstrera under 1 maj här. Han vill då helst gå eller röra sig framför Socialdemokraternas demonstrationståg. Var det både Uppsala och Stockholm eller bara Stockholm? Jag är ju lite osäker på det. Men att, hur, och nu när vi vet hur det gick i påsken, och samtidigt som du tycker att det är så viktigt med rätten att få häda och demonstrera och protestera och göra, hur ska man hantera det, tycker du?
Ja, jag tror att han dessutom då ansökte, i Uppsala i alla fall, så hade han skrivit i ansökan då helst Gottsunda. Alltså, det jag menar, så här, självklart måste polisen ta hänsyn till liksom det övriga samhället. Självklart måste man ta hänsyn till liksom säkerhetssituationen. Däremot så är jag väldigt mycket, alltså jag är rädd för de här kraven på att polisen som myndighet ska göra politiska bedömningar. Alltså att man ska agera någon slags liksom politisk smakdomare om att, ja, men just den här figuren är en förkastlig person. Det finns många som upprörs och blir kränkta och till och med tar till våld. Jag förstår att polisen måste ta hänsyn till säkerhetssituationen. Men utgångspunkten för både lagstiftningen och för våra myndigheter som polisen måste ändå vara att även en person som Paludan, även folk som den stora majoriteten tycker är idioter eller tycker gör idiotiska saker, måste ändå bedömas neutralt, politiskt neutralt vid utdelandet av polistillstånd.
Det verkar som om polisen är den, det organ i Sverige som allra mest utan sidoblick.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om en sous vide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Titta på grundlagen och väldigt ogärna vill säga nej till någon som ansöker. För det ska verkligen vara grunddefaulten att ge tillstånd, det ska det vara. Men man kan ibland ändra plats och väg lite grann, bland annat ordnings- och trafikskäl och sådär. Men att säga totalt nej till honom under 1 maj, är det tänkbart, tycker du, om man har din syn på yttrandefriheten?
Nej, det är faktiskt en dag där, alltså det är klart att 1 maj förknippas ju med liksom, det är arbetarrörelsens dag, det är liksom en internationell stor högtid. Men jag menar, det har varit, jag vet att många liksom kristdemokrater brukar demonstrera i Uppsala, och det finns ju liksom många olika typer av aktörer från olika liksom ideologiska håll och kanter som brukar vilja vara ute och manifestera för olika saker den dagen. Så att med det sagt, det är väl klart att han inte har någon rätt att liksom störa andra som manifesterar under 1 maj, men att han inte under några omständigheter skulle få polistillstånd, det vore väldigt olyckligt. Med det sagt, jag har full förståelse för att polisen säger nej i det här skedet när man inte vet om man kan ens liksom ha tillräckligt med poliser och tillräckligt med liksom skydd för säkerheten. Men det är ändå väldigt synd att man har hamnat här. Det är inte långsiktigt. För skulle den här situationen permanentas, att man kanske säger nej till Paludan som man gjorde i Borås nyligen, då är det ju att skicka signalen att ja, men bråkar man tillräckligt, hävdar man att man är kränkt och så vidare, då kan liksom demonstrationsrätten och yttrandefriheten anpassas efter den typen av krav. Och då låter man ju våldet diktera gränserna för yttrandefriheten. Det är problematiskt och det kommer inte att sluta med Paludan.
Hej, jag heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal. Jag skulle vilja be dig som följer oss om lite hjälp. Vi skulle nämligen behöva veta lite mer om hur du använder Kvartal. Till exempel vad du tycker mest om att lyssna på eller läsa. Vad du kanske inte gillar eller tar del av särskilt ofta. Vi skulle också behöva veta vad du vill ha mer av och vad du skulle vilja ha mindre av. Allt för att kunna göra ett ännu bättre kvartal. Det enda du behöver göra för att ge oss den här hjälpen, det är att gå in på kvartal.se och fylla i vår läsarundersökning. Det tar bara några minuter, men betyder massor för oss. Så tack på förhand och ha en fin helg.
En journalist, Attila Joldas, har startat en namninsamling som förespråkar att koranbränning ska bli ett hatbrott, ska räknas in i hets mot folkgrupp. Och från både politiker och vissa poliser har det framförts tankar som går ut på att det ska inte vara tillåtet i vårt land att bränna koranen. Vad säger du till de som vill föra in den här sortens manifestation under hatbrottskategorin?
Alltså jag tror att det vore som att liksom återinföra hädelslag i Sverige. Jag kan väl förstå att man liksom sympatiserar med, jag menar, det är klart att det finns ett hat mot muslimer. Bara att komma från Mellanöstern är ju, jag möter ju också liksom högerextremister som, alltså jag får både hot från det hållet och liksom konspirationsteorier om att jag är en del av liksom folkutbytet. Att muslimer ska liksom bli majoritet och vi ska tränga bort svenskar och så vidare. Jag vet att den typen av liksom rasism existerar. Men det är ju inte så att du blir av med den rasismen genom att införa ett förbud mot koranbränning. Snarare tror jag att det stärker de rasistiska föreställningarna och även då liksom de som hävdar att ja, men just muslimer kräver särrättigheter, muslimer klarar inte av demokrati. Det är ju livsfarligt att bekräfta deras verklighetsbild. Och jag mötte ju Attila Joldas i TV4 idag, faktiskt tidigare idag. Och han sa just det att jo, men det här är väldigt viktigt liksom för att visa stöd åt den här utsatta minoriteten. Men jag får inte alls ihop det, för att han är ju också en sån här del av då den här, de här liksom progressiva personerna som gärna vill, pratar om att liksom bryta mansnormen och bryta normer och så vidare. Och jag kan verkligen inte för mitt liv få ihop att progressiva personer inom media och i svensk samhällsdebatt, Jag får inte ihop hur man kan vilja införa hädelslagar eller liksom förhindra kritik mot islam. Det är jättefint med solidaritet, men man kan också ha viss solidaritet för de ateister, hbtq-personer, feminister, progressiva som i religiösa diktaturer riskerar livet för rätten att häda. En gnutta solidaritet kunde man känna med den gruppen också.
Du, de här upploppen som vi hade i påskas, de kommer sannolikt att minnas länge. Och de ger ju näring till flera tänkbara tankefigurer. Du var inne på det lite grann där. En av dem kan vara till exempel att många muslimer inte har förstått den svenska demokratin. I alla fall inte idén om yttrandefrihet. Och släkt med den tanken kan vara den här. Integrationen har misslyckats. När en islamhatande fåntratt som Paludan framför sina åsikter i Sverige, då så går ointegrerade och lättkränkta människor i instabila förorter bananas. Vad säger du, Sakine Madon? Är det på sin plats att i samband med det här koppla på diskussionen om i vilken mån invandrade människor har integrerats bra eller dåligt i Sverige?
Alltså det... Han var ju, alltså Paludan var ju i ropet för 2 år sedan när han ville utföra liksom liknande manifestationer. Och i februari i år så brände han faktiskt Koranen i Göteborg och Malmö. Men det blev ju inte den här typen av reaktioner. Det blev inte den här typen av upplopp. Det var nog för att det blev liksom några tidningsartiklar om det. Men det blev absolut inte den här typen av upplopp. Så jag tror också att det är något väldigt speciellt som har hänt. Men det har inte alltid varit så varje gång Paludan har dykt upp.
Men säger det någonting om integrationen?
Jag tror att det vi såg i påskas, det var ju en sammanblandning av liksom kriminella gäng. Olika liksom aktörer som har spridit desinformation om svensk socialtjänst tidigare, spred då den här nyheten väldigt flitigt. Så att jag tror att det kan finnas säkert liksom kriminella aktörer som spädde på det som hände under påsk. Plus då att det var ju röda dagar på långfredagen till exempel, som säkert också gjorde att polisen inte kunde mobilisera tillräckligt bra under den helgen. Så att det finns några faktorer som kan ha spelat in för att det liksom urartar så totalt.
Det var ju ramadan, ja.
Ja, det också.
Skulle polisen ha tagit hänsyn till det? Jag hörde Annie Lööf i en poddintervju säga att det var ramadan borde ha spelat in i polisens beslutsfattande.
Nej, och jag tror att det blir ohållbart. Jag menar, ska folk som är väldigt kritiska mot kyrkan inte få liksom utföra olika manifestationer när det är liksom högtider här i Sverige eller under... Alltså den judiska gruppen har ju också varit i ropet tidigare när nazister har sökt tillstånd under viktiga högtider. Men det där tror jag blir... Det blir väldigt svårt att avgöra vem som ska få manifestera när. Ska liksom högerpartier överhuvudtaget få manifestera på 1 maj? Alltså man måste alltid tänka liksom på att lagstiftningen måste ju vara neutral. Folk har också sagt det här att utanför en moské eller i förortsområden borde man inte få manifestera. Men då, alltså, ska man inte till exempel som... liksom de som med all rätt demonstrerar mot Ryssland och för Ukraina, ska man inte kunna stå utanför ryska ambassaden då? Alltså det blir väldigt problematiskt att anpassa sig till vad olika grupper kan anses vara känsliga datum eller känsliga platser.
Mm. Du, i den här intervjun som Annie Lööf gjorde så sa hon också, yttrandefriheten är inte absolut, betonade hon. Vi har ju just hets mot folkgrupp. Det är ju så att säga ett undantag egentligen. Det är yttranden som man inte får uttala. Men hur är det med skiljelinjen mellan det förbjudna och det tillåtna? Man får inte hetsa mot människor baserat på etnicitet, hudfärg, livsåskådning, kön. Men man får hårt kritisera ideologier, politiska åsikter, religioner. Och att bränna Koranen är då... enligt din syn inte alls riktat mot muslimer, vad jag förstår, som folkgrupp. Stämmer det?
Ja, alltså det är ju... Udden är ju tydligt riktad mot religion. Och då måste man se till liksom den handlingen.
Men är det så tydligt? För att om du tittar på de här hundratals... Det var över 1000 personer totalt sett som deltog i upploppen. De kan väl inte... De måste väl ha uppfattat att det här var riktat mot dem?
Ja,
det kan,
ja, en hel del av dem gjorde det säkert det. Men lagen måste ju ändå se till själva handlingen. Och handlingen är i sig. Det här har ju också utretts för 2 år sedan när man anmälde då koranbränning för hets mot folkgrupp. Och då landade rättsväsendet då i att koranbränning i sig är inte hets mot folkgrupp. Men enligt mitt sätt att se på det, när jag tänker hets, alltså, det har ju att göra med liksom uppvigling. Ett tydligt sätt att försöka hota människor på grund av deras bakgrund, etnicitet och så vidare. Så att jag kan tycka att det är väldigt synd att en politiker som Annie Lööf inte klart och tydligt kan liksom säga att nej, men just själva handlingen, att bränna en koran är inte hets. Hon ville ju liksom inte svara ja eller nej, utan att det kan tolkas som hets. Mm. Och där menar jag ju att bara, han har ju inte varit partiledare så länge, men Johan Persson för Liberalerna tycker jag haft en mycket tydligare liberal hållning i den här frågan när han har uttalat sig. Och menar ju då att ja, men även de vi tycker är extrema eller dårar måste få ha rätten att demonstrera. Vi behöver inte lyssna på dem, men de måste ändå ha rätten att uttrycka sina åsikter. Men med det sagt, jag är inte förvånad över Centerpartiets hållning i det här. Centerpartiet ville ju också tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna faktiskt införa en ren upplösningslag mot då rasistiska organisationer. Medan då Liberalerna och faktiskt Vänsterpartiet i den utredningen framförde då principiella argument mot organisationsförbud. Så att jag beklagar att Annie Lööf inte bättre försvarar demonstrationsrätten, men det är inte första gången som Centerpartiet är, man kan kalla det för liksom pragmatiskt lagda eller liksom, men ändå för restriktioner.
Jag är kvar i Koranen en liten stund till. Det som är lite speciellt med att bränna Koranen är ju att det är inte formulerat i ord, utan det är liksom en symbolisk handling och det brinner och ryker och sådär. Men om man hade om Paludan till exempel hade plakat istället, om det stod till exempel Koranen är skit, det skulle vara ganska glasklart då att det inte, antar jag, hets mot folkgrupp. Men om det stod muslimer är skit, det vore hets mot folkgrupp, stämmer det?
Ja, alltså ska man tolka lagen som den är skriven så förbjuder den faktiskt, den kriminaliserar även missaktning mot olika grupper.
Ja, det är en liten käpphäst som du har, vet jag,
ja.
I lagen. Ja.
Och det här gör ju att, jag menar, lagen kan inte, skulle den tolkas ortodoxt, jag menar, då hade ju Koranen förbjudits, då hade Bibeln förbjudits. Alltså det är inte praktiskt möjligt att i en demokrati liksom kriminalisera varje form av missaktning.
Hur menar du att om man verkligen tillämpade att missaktning ledde till att man stoppar en grej, att Bibeln och Koranen skulle, hur menar du?
Ja, Bibeln anmäldes
saker
faktiskt,
som står i Bibeln alltså.
Ja, Bibeln anmäldes faktiskt för hets mot folkgrupp när 2003 inkluderades även homosexuella. Och då var det genast en anmälan mot Bibeln, men justitiekanslern lutade då, eller så här, uttalade då att ja, det finns formuleringar som kan anses vara missaktande mot homosexuella, men att det ändå liksom är viktigt att tillåta skriften. Vi hade också det här fallet med pastor Åke Gren 2003, så att det finns ju, jag menar, det finns ju gott om exempel där liksom, ska man tolka den här lagen som den faktiskt är skriven och väldigt strängt, jag menar, då är det ju inte så att då lever ju religionsfriheten i fara. Så att religionsfriheten, den är ju, och yttrandefriheten är ju alltså de förutsätter nästan varann. Och när religiösa företrädare eller religiöst övertygade liksom nu kräver censur av saker som de ogillar, jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig med det. Mm. För att det historien också visar, i en annan tid så kan censuren lätt vändas mot en själv eller mot yttranden som man själv sympatiserar med.
Du skriver rakt ut i slutet på din bok, slopa lagen om hets mot folkgrupp. Så det är inte bara det att du inte anser att koranbränning är hets mot folkgrupp, utan du vill få bort den här lagen helt och hållet. Kan du förklara det?
Ja, precis. Jag skriver i och för sig lite mjukare, ... eller omformulera den.
Ja, jo.
Precis. Men jag fick dig på kroken, så det var en ganska bra rubrik.
Uppenbarligen.
Ja. Jo, jag tycker att den lagen är problematisk, framförallt då på grund av att den kriminaliserar missaktning. Den gjorde faktiskt inte det från början. Men i och med att den ändå gör det, så menar jag att det är en alldeles för stor inskränkning i yttrandefriheten. Och dessutom så menar jag att det finns
uppvigling, alltså riktig hets. Jag vill ju att hets ska vara kriminellt. Jag tycker inte att man ska kunna stå på Sergels torg och skrika inför en uppretad folksamling att armenier ska dö och blodet ska flyta. Vi hade ett sånt fall där en man dömdes för hets mot folkgrupp. Jag tycker inte att den typen av liksom uppvigling någonstans liksom ska vara laglig.
Det räcker med andra lagar, menar du, för att stoppa den typen av verbala övergrepp?
Ja, hot, uppvigling, hets. Man kan ju också tänka sig att nuvarande lagparagraf skulle kunna ersättas och förtydliga. Men min ingång är, och det här kokar ju liksom ner till den här 1800-talsfilosofen, liberalen John Stuart Mill. Han har ju också formulerat det här väldigt, väldigt bra i boken Om friheten. Som jag också skriver om i min bok, att han hade då en skadeprincip som han kallar det för, att yttrandefriheten ska vara väldigt vid. Han argumenterar jättestarkt och bra för yttrandefriheten. Men när människor då hotas och då fysiskt i den typen av situationer, där ska en gräns gå för yttranden och för vilka yttranden som ska vara lagliga. Och det tycker jag är en ganska bra tanke. När man uppviglar och ropar åt en folksamling att en viss folkgrupp ska dö, det är ju ett väldigt sånt tydligt fall där man har gått över gränsen. Men när jag läser om olika fall som anmäls då till JK, jag menar, det är allt ifrån, i vintras var det någon som anmälde en pizzeria som hade en pizza som hette Jesus Christ, för att personen som anmälde hävdade då att det kränkte hans religiösa känslor. Sånt, menar jag, det är inte där liksom rättsväsendet ska lägga sin energi. Eller för den delen i de här diskussionerna om Mohammed-karikatyrer eller koranbränningar. Det är inte där jag vill att våra liksom rättsväsendets energi ska riktas. Utan snarare mot de reella farorna och hoten, de finns. Och är ett liksom riktigt problem. Det borde vi prata mycket mer om än de här liksom, man får inte kränka. Jo, man får kränka. Vi lever i ett fritt samhälle.
Vi talade om Lars Vilks förut, och de här senaste upploppen så har det ju alltid handlat om att det är muslimer som känner sig kränkta. Men du var också inne på Elisabeth Olsson Wallin, fotografen som ju har gjort flera utställningar som har väckt väldigt starka negativa känslor hos kristna. Vad säger du, hur är det med yttrandefriheten i Sverige när det är kristna värden och symboler som hånas eller förelämpas?
Ja, alltså vi hade ju fram till tidigt 1970-tal, alltså hädelselagar kvar.
De tillämpades inte på slutet, vad jag förstår, men, eller hur?
Ja, det var faktiskt, alltså Nils Funke nämner i sin bok att publicera ett fall där ett radioprogram i Sveriges Radio
på 60-talet, ja.
Ja, på 60-talet att det kom en dom och HD tog inte upp fallet och så senare, men det
vad var det som sades i det programmet?
Jo, men det handlade om, det var liksom ett skämt som jag förstod det om, att liksom kombinera nattvarden med att åka in på en bensinmack. Ja, precis.
Man skulle dra ner på antalet bensinmackar, men samtidigt så kunde man förenkla genom att man kunde få oblat och nattvarden samtidigt.
Ja, slå ihop smörjan, tror jag var något som uttrycktes. Och det där var ju väldigt kontroversiellt. Liksom,
ja, det var Sveriges Radio alltså.
Ja, och sen hade vi också, jag menar, De Geers skända flaggan. Han dömdes ju också sent 60-tal och sådär. Mm. Så att det är ju mycket som händer under de åren. Men apropå det här med kristendom, vi hade ju också Life of Brian, Monty Pythons film, som kom 79. Den förbjöds ju inte i Sverige, men däremot förbjöds den i Norge och en del andra länder. Men det roliga då var ju, alltså i den svenska reklamen för filmen så sa man att filmen som är så rolig att den är förbjuden i Norge. Det tyckte jag var ganska roligt. Så att Sverige har ju inte alltid varit, jag menar, om man ser tillbaka på 1700-talet och sådär, då förvånade det mig när jag gick igenom, liksom, när jag började gräva i den svenska historien, att den liksom teologiska censur, eller acceptansen för teologisk censur, var ändå ganska utbredd i Sverige under ganska lång tid. Men då, om man bara ser decennier bak, så har vi ju i då vår, alltså, vi har, som sagt, Norge som förbjöd den här liksom filmen Life of Brian, medan då Sverige inte gjorde det. Men då sent 90-tal så blossar ju då den här tydliga konflikten om liksom hur, vad ska man kunna göra, hur kränkande ska man kunna få vara mot kristendomen. Den tydliggjordes ju verkligen med Ecce Homo. Det många glömmer idag, det var ju att Elisabeth Olsson hotades, alltså domkyrkan mottog bombhot, även personer som ville visa hennes då utställning i andra sammanhang fick hot. Och bara på liksom ganska kort tid så har ju liksom Pride vuxit. Alla partier vill förknippas med liksom hbtq-rättigheter och hbtq-vänlighet. Så att det är många som också glömmer att i vår närhistoria så var, jag menar, Elisabeth Olsson fick, inte nog med att hon liksom hotades, hon blev kritiserad, var hon tvungen att visa de där bilderna på Jesus i en kyrka och så vidare. Alltså det var en ganska uppiskad stämning. Det är lätt att glömma nu, men det jag tycker att vi ska lära av det fallet, alltså med Ecce Homo, det är ju att det var väldigt, väldigt viktigt att den utställningen fick stöd. Det har ju underlättat för konstnärer efter Elisabeth Olsson och även hennes vidare liksom konst efter det att få blomma och att få existera. Alltså, även om det var många som blev sårade och kränkta, så var det ändå ett fall där liksom gränserna tydliggjordes, och det tror jag är väldigt bra. Det är det jag önskar även idag när man har den här, de här typen av liksom konflikter med koranbränningar. Att man får tydliggöra, man får stå upp för det som är viktigt. Men problemet då, menar jag, det är att man står inte upp för yttrandefriheten eller rätten att häda, just på grund av den här identitetspolitiska föreställningen om att, ja, men just att häda mot islam, det är att sparka neråt, det är att ge sig på en svag grupp. Där hamnar man helt fel. Och som sagt, nu kommer vi ju lite in på det här med liksom konstens gränser. Och det finns ju flera fall där svenska konstinstitutioner, menar jag, har verkligen svikit i den här frågan. Man har till och med tagit ner en tavla av Elisabeth Olsson i utställningen Jerusalem som hon gjorde för flera år sedan. Det var Världskulturmuseet i Göteborg. Man rörde inte tavlorna som föreställde judisk och kristna hbtq-personer i den här utställningen. Men tavlan med tre homosexuella muslimska män tog man ner. Och den här liksom censuren av filmer av liksom muslimska feminister eller feminister från den muslimska världen och så vidare. Den censuren har rättfärdigats med att man får inte kränka. Och det där är så otroligt sorgligt. Alltså, vem är det man inte kränker genom att osynliggöra muslimska homosexuella män på en tavla? Vem är det man inte sviker genom att censurera den typen av konst som liksom konservativa krafter som säger sig tro på islam då, eller från den muslimska världen, det de tycker att man ska liksom förbjuda? Varför lyssnar man på de mest konservativa rösterna och inte på de progressiva? Det här är ju en sån otrolig paradox, just att det är liksom personer som vanligtvis då säger sig vara progressiva och vilja bryta normer och vara för hbtq-rättigheter och vara för feminism. Plötsligt går de helt vilse i den här typen av diskussioner.
Men med allt detta som du har berättat, Sakine Madon, då är inte då den svenska självbilden att vi är världsbäst på yttrandefrihet rätt långt ifrån verkligheten?
Ja, alltså Frankrike har ju precis haft presidentval, och jag berömmer ju Emmanuel Macron i min bok. Jag tycker att han verkligen hittar liksom rätt linje i den här typen av frågor. Efter mordet på historieläraren Samuel Paty för 2 år sedan, så sa, eller snart 2 år sedan, så sa Macron, han förtydligade kritiken mot islamism och islamistiska krav. Han sa att han vägrar ta avstånd från Mohammed-karikatyrer. Det är inte ett brott att häda i Frankrike. Och han tog då avstånd från islamistiska kraven, som så här, könsseparation på offentliga badhus och en rad andra saker. Jag menar ju att jag önskar att vi kunde ha en sån liksom intellektuell diskussion även i Sverige. Istället så tycks vi återigen falla in i den här liksom mellanvägen att ja, vi rör ju inte våra grundlagar. Men nu säger vi nej till Paludan, så sopar vi undan problemet under mattan. Men vi har ju inte löst problemet. Det är ju ingen långsiktig lösning att liksom koranbränningar ska förbjudas. Utan problemet kommer ju komma tillbaka. Det är Paludan idag. Men imorgon blir det en ny Lars Vilks eller en ny liksom feminist eller hbtq-person som anses kränka islam.
Och i slutet på din bok så nämner du hur Jens Stoltenberg, som var statsminister då vid Utöja-massaken, hur han reagerade på det fruktansvärda som hade hänt.
Ja, precis. Han höll ju ett jättestarkt tal och sa mer demokrati. Alltså inte naivitet, men vi ska besvara det här med mer demokrati. Och det tycker jag är en sån fantastisk formulering. Jag sa tidigare att jag var optimist. Jag tror att, alltså, hade inte jag varit optimistisk lagd så hade man inte orkat med den här typen av frågor. Då hade man ju bara kunnat lägga sig ner och ge upp. Men man får ju inte ge upp. Det finns liksom inget alternativ än att kämpa för demokratin och kämpa för yttrandefriheten.
Inget är heligt är rubriken på din bok. Vad händer om reaktionerna på den, den har precis kommit ut nu, om det blir mer gäspning än passionerade rop och skrik? Säger du om det blir så?
Ja, alltså jag har ju varit ute och debatterat den här frågan i flera dagar nu. Och jag beklagar mig i boken om att man får så få ryggdunkningar när man liksom ger sig ut i den här typen av debatt. Det är så få som håller med mig. Det är inte så att folk står och gör vågen när man försvarar nazisters demonstrationsrätt. Och så är det verkligen. Men jag måste säga att jag har fått så himla mycket pepp de här dagarna. Så att jag känner nästan att jag måste så här justera i boken. Att det liksom kommer framstå som någon slags så här lyxgnäll. Så att det är klart att det också finns... väldigt många som faktiskt tycker att den här typen av frågor är väldigt viktiga. Definitivt ingen gäspning. Och det är jag också glad över.
Sakine Madon, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.